fredagar är ju fantastiska.
Varför då?
För då släpps fler poddavsnitt.
Och vi får också sitta här i studion och prata med massa spännande gäster.
Och vem är med oss idag?
Men idag har vi Adam Karlsson som är CFO för H&M.
H&M är ett superintressant bolag från så många perspektiv. Bolag, bransch. Men det är också intressant utifrån ett ekonomi- och CFO-perspektiv. Som vi självklart ska grotta in lite mer i.
Det tycker jag vi gör, så låt oss köra igång. Idag har vi det kanske mest allmänt kända varumärket hos oss i studion i podden, än så länge i alla fall. Dagen till ära så har jag självklart på mig allt från topp till tå, förutom skorna från varumärket. Jag pratar självklart om H&M och vår gäst är därför H&Ms CFO Adam Karlsson. Kanske är Adam Karlsson inte just den man tänker på eller kopplar ihop H&M med, för han kanske inte är en av de mest framträdande personerna. Och just därför ska det bli extra intressant att lära känna personen Adam. Han har jobbat på H&M hela sin karriär sedan 2003 och kanske är han exakt vad The H&M Way is. Vi har såklart pratat med personer som har jobbat med Adam och han beskrivs som öppen och glad, tydlig och rak och lätt att jobba med. Vi kör igång. Välkommen Adam.
Tack så mycket.
När du hör det, öppen och glad, tydlig och rak och lätt att jobba med, vad tänker du då?
Ja, nej, men det är väl saker som man hoppas bli omtalad som såklart. Och sen så kanske ni har pratat med dem som vill prata om mig än några andra som kanske har en liten annan bild. Men det är klart att det är en bild som jag tycker jag skulle kunna kännas vid.
Är det någonting som saknas?
Nej, det är det väl kanske inte. Jag ser väl mig själv som öppen och rak och öppen kanske i kontexten nyfiken. Så att det är väl lite det, om man pratar öppenhet så är det väl så jag skulle kunna se mig själv.
Vad innebär nyfiken då? Vad gör du då när du är nyfiken?
Jag tror att vi alla lever i en värld och jobbar inom en industri och ett bolag som kräver förändring. Och det är väl där någonstans som nyfikenheten både får näring men också krävs för att vi ska försöka titta vart vi ska någonstans i en allt mer förändlig och komplex värld. Så att nyfikenheten är ju en drivkraft hos mig att utvecklas som individ men också att utveckla företaget och team runt omkring då.
När jag tänker på H&M och vad som syns i media och sådär så tänker jag kanske inte så mycket på dig. Är det en rättvis beskrivning att säga att du är inte den som är mycket i media?
Ja, men det stämmer och vi har ju väldigt tydliga och duktiga företrädare för bolaget så att det är ju ingen plats som jag saknar att ta. Men självklart så finns jag där och stöttar, ofta från kanske ett halvsteg bakom och försöker stötta de som står längst ut på scen. En del av kontexten men inte längst fram.
Om du skulle beskriva dig själv då så här, vem är Adam?
Ja, det är en bra fråga. Nej, men, jag tror att ni var väl inne på några av de positiva delarna kanske. Försöka hålla det långsiktiga perspektivet och ta oss dit genom att ständigt utvecklas. Både som sagt som person men att det ska påverka också miljön i teamet och vilka frågor vi adresserar, hur vi adresserar dem. Och med ett stort resultatfokus så att det är egentligen det som vi är här för att förvalta kundens förtroende för H&M över lång tid. Och då behöver vi ständigt förbättras och göra bättre saker för kund som i slutändan gör saker bättre för bolaget.
Vad gör du för att se till att det fortsätter utvecklas?
Jag tror att de här rollerna har en stor förmån att komma i kontakt med personer, organisationer, företeelser på ett sätt som jag i alla fall i tidigare roller inte haft tillgång till. Så att det är väl en stor del att vara närvarande, söka kontakt med situationer och personer och organisationer som jag tror kan bidra till H&M-gruppen och finansfunktionen och min egen utveckling. Så att försöka utnyttja den möjligheten och öppna dörrar för bolaget och andra inom organisationen. Då, att se vad som finns där utanför.
Vill du också utmana dig själv och utvecklas på ett personligt plan så och jobba med det också? Eller är det mer kopplat till jobbet?
Ja, men min bakgrund är väl att jag har alltid varit nyfiken men haft en ganska bred internationell bakgrund där jag har velat kanske släppa sargen ibland och utmana mig själv i utbytesår eller jobba utomlands under perioder och på så sätt i alla fall fått inblick i en större kontext än den kanske man möter på dagligdags hemma vid. Då. Så att det har nog varit en drivkraft hela tiden egentligen och inte varit rädd för att förändras eller i alla fall utsätta sig själv för nya influenser. Mm.
Du har ju varit på H&M länge. Jag tänker på värderingar. Skulle du säga att du har blivit del av H&Ms värderingar och formats av dem? Eller har du fått anpassa dig efter?
Ja, men det är väl en tror jag, stor anledning till att många, inklusive mig själv, stannar länge på H&M. Att det är inget konstlat, utan att det känns väldigt, väldigt naturligt. Och att det finns en liksom, tävlingsinstinkt och ett jävlar anamma på något sätt förnuftigt sammanflätat med en stor ödmjukhet och någon form av verka utan att synas. Så att jag tror att det där resonerar med de som väljer att vara på H&M under lång period och väldigt mycket mig själv också. Så att, det kände jag väl redan från starten när jag klev innanför dörren, att här fanns det någonting där jag kunde på något sätt växa, få massa möjligheter utan att behöva runda några hörn i hur man vill jobba och på vilket sätt man vill uppfattas. Tydlig match.
Vi hade Eva Stoppel här från Svenska Spel. Hon hade ett resonemang när man skulle byta arbete. Och då sa hon, när du hör att någon lägger fram ett förslag som du redan hört tidigare och vet att det inte fungerar, då är det dags att byta jobb. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, nej, men så kan det nog vara. Och i vissa branscher, kanske bland annat vår, så finns det vissa saker som... Jag brukar säga det, att affärsidén på H&M är ju ganska enkel och det är ju skönheten i det, men förutsättningen för att leverera, att verkligen exekvera på affärsidén, förändras ju hela tiden. Så att det finns nog en blandning av det. Både saker som man har föreslagit tidigare som fortfarande är giltiga, men också att förutsättningen, både kundens krav, omvärldens förväntningar och vår egen ambition hela tiden förändras, vilket gör att det blir superspännande att hela tiden utvärdera de gamla sanningarna. Så att det är väl en kombination. Vissa sanningar är nog för evigt, så att därför stannar jag kvar på H&M, och vissa kan man utveckla.
Ni har inga sådana där förslag som kommer upp igen och det är bara, oh nej, here we go again.
Jo, nej, men det finns det ju. Jag tror att så är det nog inom alla företag, att det finns säkert möjligheter som i en tid och en plats hade varit rätt, men som sen kanske blir kvar som en sten i skon för några som inte har fått igenom det. Så att det är klart att det dyker upp saker som man känner att det där har vi passerat, nu blickar vi framåt.
Hur hanterar man det på bästa sätt? Jag tänker så här, det kommer in någon som är väldigt driven och tror väldigt bra på det här förslaget. Och du säger, nej, men jag vet att just nu är det inte rätt tid att liksom gå in i det här. Hur hanterar man en sån fråga för att hålla uppe liksom drivet hos den personen samtidigt som man kanske bromsar in det lite?
Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att försöka ge den stora bilden. Och sen försöka få mig själv och teamet och de som jobbar nära att se hur varje del passar in i den långsiktiga resan. Så att här tycker jag oftast att det är kontexten som gör skillnad. Att försöka beskriva vad som vi just nu tror kommer göra störst skillnad på lång och kort sikt. Och då tycker jag att man oftast kan resonera sig fram om att vi vill rikta energin på någonting annat. Eller ta andra vägar just nu då.
När du har en ledig dag... Det är inget jobb. Du får välja vad du vill. Vad väljer du att göra då?
Ja, vintertider så här så ligger såklart möjligheten att tillsammans med familjen göra någonting utomhus. Vi har nu en familj med döttrar som börjar närma tonåren, så att vi åker gärna skidor och umgås och gör någonting som man både blir trött av, får lite träning och sen kan göra ihop. Så att det är väl en perfekt match.
Är skidor favoritsporten då? Eller är det... Mm.
Det kan det vara, om jag får välja. Och en dag när
du
är
inte för då?
Ja, både och faktiskt. Mm-hmm. För min egen del så gillar jag att man kan se vintern och de kalla dagarna och de mörka kvällarna som en möjlighet också att vara ute och röra på sig lite. Så att jag åker gärna på längden också, men tillsammans åker vi oftast ut för.
Har det varit så att du i din karriär kört på och inte riktigt reflekterat? Eller har du någon sån här varje halvår stannar upp, du tänker igenom vad du vill göra och hittar en ny riktning? Eller hur tänker du kring så här karriärsplanering och...
Nej, det är nog det tidigare då. Och det låter lite negativt att säga att man kör på, men det är väl också en andel till att många trivs och är kvar på H&M. Att H&M har genom åren hittat en förmåga att ge personer lite för stora skor hela tiden. Och det gör ju att man blir, som jag inne på tidigare, lite jävlar namma, lite tävling och lite nyfikenhet, så blir man intresserad av att fylla de där skorna och se hur det går. Och det har väl lett till att, i alla fall under mina 20 år här, så har jag känt att det alltid varit lite framåtlutad och på väg någonstans, vilket har varit ett positivt driv då. Så att inte egentligen kört på ur ett negativt perspektiv, men haft möjligheten att göra spännande saker och blicka framåt har varit.
Om du får välja en drivkraft i din karriär, när du sagt tävlingsinriktad, nyfiken, vilken skulle du säga är din starkaste drivkraft?
Ja, men det är väl den här, på något sätt ur ett affärskontext, den positiva effekten av nyfikenhet och förändringsvilja. Det är väl där någonstans. Att inte för mycket titta bakåt utan försöka söka nya svar på kanske befintliga och gamla problem. Men att försöka hela tiden stärka förmågan att titta framåt och förutse problem och kunna fånga möjligheter då.
Du, till alla nya som börjar på H&M och tänker, men nu ska jag göra en karriär här på H&M och kanske generellt då inom ekonomifunktionen. Vad skulle du ge dem för tips?
Vi behöver ju överallt i organisationen, när vi är en sån stor organisation, personer som bryter mönster inom vissa ramar. Så att det är väl det egentligen, att försöka fostra den här entreprenörsandan, att allting inte redan är gjort utan det mesta är ogjort. Och det tycker jag också har varit en del av min resa, att få känna det, att få ta det här större ansvaret och få tillåtelse att utmana och utveckla för att hela tiden förbättra. Så att det är väl det, att våga komma in och vara entreprenör och frågasättande konstruktivt mot de här långsiktiga målen som vi har som bolag.
Kan du slå över någon gång att man är för frågasättande liksom så?
Ja, nej, men det är ju en balans där någonstans. Jag tror ju väldigt mycket på att vi måste jobba i en sån här stor organisation med att, på engelska kan man väl säga, highly aligned but loosely coupled. Vi måste veta vad vi ska, men att vi inte kan detaljstyra lösningen, utan den måste ju komma från det här individuella ansvarstagandet, entreprenörskapet och drivet. Där det kan slå över är väl om den gemensamma riktningen tar skada. Så att det är väl försöka hitta balansen mellan att vara aligned mot vart vi ska, men i själva huret tillåta frihet och entreprenörskap. Mm.
Hur är du i ledningsgruppen? Vilken roll tar du och hur skulle du beskriva dig själv där?
Jag försöker väl hålla fokus på några olika saker. Det viktigaste för oss i vår kontext är att man har liksom en kommersiell kompass, att vi hela tiden tänker vad är bäst för kund.
Hur blir det i ledningsgruppen? Säger du så, app, fokus?
Nej, men det är väl att kanske i min roll då, så att det finns ju andra som har en högre andel av det här, men att jag i alla fall som del av ledningsgruppen också tar ansvar för de aspekterna i hur vi leder HM-gruppen då. Så att det handlar väl om att utifrån mina perspektiv titta på just kommersialitet och kundcentricitet då. Så det är väl en del. Och sen tror jag att vi i vår iver att förändra så behöver man också någon form av disciplin. Att där har vi sagt och det är hit vi ska. Så att jag försöker väl ingjuta det lite också i vårt arbete. Att hålla de långsiktiga målen ständigt närvarande så att vi känner att riktningen är klar och sen så kan vi fokusera på hur vi bäst tar oss dit då.
Men ni träffas ledningsgruppen och ni går in i det där hemliga rummet alla och ska ha era möten och sånt där. Vilken roll tar du då? Är du den här som står, den visionära som står och pekar, eller är du den som sitter ner och försöker hålla fokus på agendan?
Jag tror att det kanske är något mellanting. Jag försöker bidra med att ta det visionära, ibland kanske svårbegripliga, ner till en enkelhet. Så att jag försöker vara den bryggan. Jag tycker ofta att rita eller skissa eller göra modeller av svåra saker kan förenkla i alla fall mitt sätt att beskriva hur jag tänker. Och det har jag väl märkt några gånger att det kan ibland hjälpa också gruppen fram, att det blir någonting konkret att ta ställning till än att vi pratar på konceptuell nivå om komplexa frågor.
Är du modeintresserad?
Ja, nej men det är jag. Och jag fick den frågan av en designer när jag började jobba på H&M, och han frågade mig vad jag skulle skatta med någonstans i någon form av triangel. Högst upp i toppen, den högst modeintresserade som går på alla trender, och mitten är väl någon som bryr sig, och längst ner är den som bara tar på sig kläder för att hålla sig varm. Och jag skattade mig högst upp då, men han såg ju tydligt att jag låg nog i den nedre tredjedelen. Så att det beror på
vad
man frågar.
Oj, det var aggressivt.
Ja, precis. Så att ett intresse, men det är inte där jag har min största styrka tydligen.
Brukar du haka på sådana här höst- och vårtrender och veta, men nu ska jag på med det här, så att du liksom klär dig efter säsong?
Ja, men jag tycker ju det är kul med säsonger, att man får byta, och det tycker jag är väl en av fördelarna med att jobba i den här branschen, att det blir som en ny start även på den delen. Så att det är klart jag gör det. Sen har jag en fallenhet för att ha mörkblått både på vår, sommar och höst och vinter, så att det är väl tjockleken på plagget som varierar, färgen är densamma.
Vilken är den konstigaste trenden du har hakat på?
Ja, det är en bra fråga. Jag hade under en period ett nitarmband under skjortan. För jag var nog inte riktigt trygg med att visa att jag hade det där nitarmbandet. Men under den perioden så var det lite så. Hårdrocken återkom i vissa kretsar, så hade jag det. Men det var dolt under manschettknapparna.
Mm-hmm. När var det här?
Spännande.
Ja, det var under min tidiga period på inköpskontoret, när man hela tiden var i den här fantastiskt dynamiska modemiljön, så försökte jag lite försiktigt dra mig strå till stacken från ekonomiavdelningen, men det kom bara till ett dolt nitarmband.
Men blir man mer påverkad av att jobba i den här industrin, att man nästan ska vara modeintresserad också när man ändå jobbar med så många i den här branschen?
Det som är fantastiskt är att det är ju enormt mycket influenser hela tiden, från hela världen, från olika delar av alla möjliga kulturella influenser till sportstjärnor och allting. Så man möts av enormt mycket spännande influenser, så att det är klart att det påverkar ju. Men sen finns det en väldig öppenhet också, för att jobbar man som controller så får man klä sig merinotröja och jeans.
Ja, det är så. Det är där vi har trend.
Du kanske ska börja där, Niklas.
Trendmedvetenheten inom finance. Typiskt.
Vi pratade om att du har varit länge på H&M och du har haft en lång karriär där. Kan du berätta lite om hur den karriären har varit?
Ja, det har varit en lång och otroligt utvecklande och spännande resa. Efter färdiga studier så var H&M inte alls så högt uppe i rankingen var man från skolan skulle landa någonstans.
Varför inte då?
Jag tror att det fanns andra mer spännande företag. Det var konsulter och det var banker och det var revisionsbyråer och det var där man skulle landa. Mm. Men H&M började rekrytera ungefär vid den här perioden, lite mer fokuserat på några universitet och högskolor då, och fick möjligheten att börja på H&M. Och det som slog mig när jag träffade många av de här rekryterande partners från de stora firmorna, så fick man alltid en rekryteringspamflett och det var ordning och reda, det var kontakter och så strukturerat. Men på H&M så träffade jag två framtida kollegor då. Och de ställde frågor, om hade några frågor så kunde de ringa och så skrev de ner det på ett kollegieblock och rev av örat där och skickade med mig den där lilla utrivna bilden med deras telefonnummer. Så att det gav någon känsla också vad det här var för företag.
Men gör ni så fortfarande? Det låter nästan lite märkligt att man får...
Nej, inte på samma sätt. Men det där har verkligen präglat min syn också av enkelheten och vad vi är där för att göra. Och kanske ibland lite hemsnickrat, men det funkade i alla fall att attrahera mig. Och det där fortsatte lite under min tidiga karriär, att jag fick möjligheter att göra saker som kanske inte redan fanns och karriärbanor som inte riktigt var utstakade. Det var lite sådär, skapa din egen väg framåt då. Så att jag började på inköpskontoret och sen så efter 2 år så fick jag möjligheten att flytta ut till Shanghai och spenderade sen 3 år i Shanghai och sen 6 år i Hongkong inom det vi kallar produktion eller inköp, supply chain då. Så att,
Hur var det? Vad är skillnaden? Både mellan Sverige och Kina men även de olika ställena?
Jag flyttade dit 2005 till Shanghai och det var ju under en period inför Peking OS och världsutställning i Shanghai och så vidare. Så att privat och professionellt så var det ju en superspännande resa. Och även där då att få chansen att lära mig en helt ny del av verksamheten var ju en jättemöjlighet. Och så att det var tillbaka till det där stora skor och känna att man verkligen var på rätt plats vid rätt tid. Så var det ju en jättemöjlighet jag fick under några år.
Om du skulle välja något, vad du tar med dig mest därifrån som har liksom också präglat arbetet hemma?
Det är dels en förståelse för kärnan i vår affär som handlar ju om att designa, köpa, distribuera, frakta, sälja varor. Så att det är ju en grundförståelse för vår affär. Men kanske ännu mer har det hjälpt mig i talangarbetet att komma i kontakt med så enormt mycket spännande människor med olika bakgrunder som kan jobba ihop och göra fantastiska saker. Så att jag tror att det är snarare där faktiskt, att har man rätt inställning och kan visa att man har driv och skapar resultat, så finns det egentligen inga barriärer för långt man kan gå. Så att det har verkligen varit en stor lärdom som jag försöker ta med mig.
Har du fortfarande kontakt med dem som du jobbade med där?
Ja, några av dem faktiskt. Och några har gått vidare till andra roller i andra länder och så vidare. Så att när vi samlas i lite större kontext så är det många som vi har haft som kollegor runt om i världen.
Och sen flyttade du till Hongkong. Hur utvecklades den möjligheten?
Ja, det var väl som det är i vissa bolag, kanske särskilt i H&M, att rollen som min dåvarande chef hade blev ledig och då fick jag möjligheten att kliva in i den rollen då. Så att,
var det ett självklart val eller var det så? Nej, men nu har jag varit utomlands länge, jag vill hem eller?
Nej, men det var verkligen inte ett självklart val, utan jag hade plan om att jag skulle vara borta 1+1 år och sen så 9 år senare så kom jag hem då. Så att, nej, det var det verkligen inte, men det var tillbaka till det att den här nyfikenheten och möjligheter som öppnade som jag inte riktigt hade stakat ut eller karriärplanerat, utan omständigheterna ledde till någonting som var, det var väldigt, väldigt spännande.
Jag har själv pluggat i Hongkong i alla fall ett halvår och tyckte att det var ganska stor skillnad mellan Shanghai och Hongkong. Vad såg du som stora skillnader och vad tog du med dig därifrån?
Ja, men Hongkong var ju också på den tiden ett fantastiskt nav för hela regionen. Och i smån kanske är, men tyvärr börjar ju tappa lite av den lyskraften. Så att det var väl ett mer etablerat centrum för handel och kontakter med många olika sätt. Så att det man på något sätt uppfattar som positivt var väl att det fanns etablerade strukturer och möjligheter för att skapa bra kontakter. Det man saknade var ju lite den här totala entreprenörsandan och alla dörrar och alla möjligheter finns framåt som präglade tiden i Shanghai då. Hela den delen av Kina var under sån snabb utveckling under de här åren på 00-talet.
Någonting den delen av världen har som du gärna vill skulle ta med dig till Sverige? Att så här, men här skulle vi behöva se på det här sättet. Är det någonting som du ser att de har som vi inte har?
Jag kan väl tycka att vi ibland inte förvaltar de förmånerna vi har. Jag tycker att det finns en enorm, kanske ibland lite av negativa skäl, liksom kraft att vilja framåt hela tiden. Man vill utvecklas och man vill ta sig framåt. Och där kan jag väl tycka ibland att vi borde förvalta lite de möjligheterna vi har och inte ta dem för givet på samma utsträckning. Och det är väl lite den jävlar anamma och kämpaglöden som jag kan ibland sakna.
Och sen efter Hongkong, vad hände då då?
Då fick jag möjlighet att flytta hem och egentligen röra sig inom vår organisation från längst bak i värdekedjan till längst fram i värdekedjan. Vi kallar det expansion eller butiksetablering där vi öppnade nya marknader och rullade ut butikskonceptet. Då. Så att, då har vi lite ett exempel på H&M där de grundläggande affärsidén genomsyrar och förståelse för affären. Men jag fick möjlighet då att lära mig ett helt nytt område från en ny horisont. Då. Så att, landade tillbaka i Stockholm och började jobba med som sagt expansionsavdelningen eller butiksetablering.
Och så småningom blev du CFO. Var det en självklar resa till CFO-rollen skulle du säga? Har det alltid varit det du har siktat efter inom H&M? Eller hur kom det sig att du har kommit dit du är idag?
Nej, det har inte varit alls någon självklar målbild eller att den var utstakad speciellt tidigt. Jag har ju en bakgrund som är väldigt affärsstyrningstung och operativ egentligen. Jag kommer ju inte in i den här rollen som tekniskt kunnig. Jag såg väl det här steget som en möjlighet kanske att förvalta den möjligheten jag har och den erfarenheten ta med mig och samtidigt då utvecklas inom andra områden och få förmånen att omge mig med personer som kan den delen av yrket. Då. Så att, det var inte självklart alls, men väldigt spännande möjlighet när den dök upp. Då.
Och nu har du varit i ungefär 4 år, va? Vad skulle du säga är dina starka egenskaper som CFO? Vad tror du är viktigt som CFO på H&M?
Men jag tror att det är den här närheten till affären hela tiden. Försöka tänka att affärsidén i grunden är ganska enkel och inte stirra sig blind på den komplexitet som vi möts av för att leverera på den affärsidén och exekvera på våra planer. Men också den här förhoppningen om att lärandet inte tar slut. Man är aldrig färdigstöpt utan också att fortsätta utvecklas och stärka de områden som man inte har.
Vad tror du är vägen framåt? Ska man vara på ett och samma företag eller ska man byta eller vad tror du?
Jag är nog inte så fast övertygad om att det är hörnet på visitkortet som spelar roll, vad det står där. Utan det är nog att man har den här resan och känner att man ständigt utvecklas. Så jag har haft förmånen att få den inom H&M, men jag tror också att man naturligtvis kan få den genom att man rör sig mellan olika bolag. Så att det är nog lite individ för individ, men jag tror att det är nog mer känslan av att röra sig framåt som är särskilt viktig där.
Känner du att du har hittat rätt i CFO-rollen? Tror du att det är det du kommer vilja vara framåt också, eller...?
Nej, men det är ju en superspännande roll och fånga väldigt mycket av de delarna som jag tycker både är spännande och har trivs att jobba med. Så att det känns just nu i alla fall helt rätt.
Vad är det som är så spännande med CFO-rollen?
Ja, det är väl just kombinationen med att ständigt få vara affärsnära, få vara en del av ett team som stakar ut den långsiktiga riktningen och sen få möjlighet att vara med ett annat team där vi ska realisera utifrån finansfunktionernas horisont och sen som en tredje del naturligtvis få vara en del av den här externa, den kommunikativa delen tillsammans med IR och rapportering och den externa kontakten. Så att det är väldigt mångfacetterat. Mm. Därav så tycker jag att det just nu är en väldigt förnämlig roll att ha.
Vad ingår i ditt ansvar som CFO på H&M?
Det är väl egentligen 3 olika delar. Jag är del av koncernledningen när vi tittar på de långsiktiga målen för gruppen. Vi hjälps åt att prioritera de viktigaste aktiviteterna som ska vara där. Och jag är såklart ansvarig för att hjälpa till i det prioriteringsarbetet då, tillsammans med kollegor som hjälper till med bra beslutsunderlag. Sen leder jag ju finansfunktionen och den är på H&M uppdelad i 2 olika strömmar. En governance-ström och en mer tydlig finansström. Då. Så vi jobbar tillsammans i vissa delar men i andra frågor så jobbar vi lite mer separat. Och governance-strömmen med ordning och reda, risk, compliance, de delarna. Och sen jobbar finansströmmen med den finansiella planeringen, uppföljningen, treasury och rapportering och IR. Då. Sen så jobbar jag också väldigt nära affärsområdena och deras motsvarande CFO.
Controller-organisationer, är den del av ditt ansvar eller ligger den i verksamheten?
Den är en del av finansströmmen där vi har affärsstyrning controlling då, men formellt så rapporterar respektive affärsområdes CFO till affärsområdeschefen. Så att vi jobbar ganska mycket i den matrisorganisationen att vi har sträckade och heldragna linjer och den heldragna linjen för affärsområdes CFO går till affärsområdescheferna, men vi jobbar via våran group controlling funktion tillsammans med affärsstyrningen i de här affärsområdena då. Så att det är en matrisorganisation men rapporteringsstrukturen är tydligt mot affärsområdena.
Det här var väldigt länge sedan, men jag var på en föreläsning på ert kontor i Stockholm, jag tror nästan var 15 år sedan, jag fick en dragning av hur ni arbetar som business controller och sånt där. Och självklart känner mig alla några som arbetar på HM, och min bild är att det har inte ändrat så mycket. Och det är just att business controlling är väldigt nära verksamheten. Ni har ganska många business controller, man får ett stort ansvar, jobbar i små team och sånt där. Stämmer den beskrivningen, eller hur skulle du beskriva hur ni arbetar med business controllers?
Jag vet. Tycker att den stämmer bra. Vi försöker hitta balansen i det här kreativa företaget mellan, man kan kalla personer runda och fyrkantiga, men en hälsosam balans mellan kreativitet och kontroll, process och styrning. Och där har vi egentligen i alla organisationsdelar en ambition att hitta den balansen. Att den bästa affären görs i en mix mellan kreativitet, affärsmannaskap och någon form av styrning. Som business controller på H&M så kan man nog se som en insteg till en CFO-roll redan från början. Att om man tänker att vi har istället 300 affärsområden, så är det tankesättet man ska ha. Att man går in där och ska vara delaktig i ett affärsresultatsskapande, och man har en röst vid bordet, och den ska då tillsammans med den kommersiella kreativa delen leda till den bästa helheten.
Jag tror att det är vägen framåt. Jag säga, vissa bolag tänker att man har några få business controller, och man kanske till och med är lite hands-off och man kontrollerar lite i, ja, men egentligen hur ordet är då, controller. Medan ni har mer nära affärer, man jobbar i team, man är mer operativa. Vilken väg tror du är framåt för just controller-organisationen?
Jag tror att behovet finns av den dynamiken i beslutsfattande och hur vi sätter upp teamet. Sen tror ju jag, eller jag vet, att vi behöver se över hur man jobbar som controller, så att man inte bara blir en person som är föredragande för siffrorna. Det kan vi göra på andra sätt. Vi kan distribuera data, tillgängliggöra information på ett helt annat sätt nu än vad vi kunde göra för 20 år sedan. Så att vi håller på att se över och modernisera det. Men det tar inte bort behovet, tycker jag, långsiktigt, att ha den där dynamiken mellan det kreativa skapandet och den på något sätt lite mer fyrkantiga styrningen, för att säkerställa att vi hela tiden har en hälsosam konflikt eller en konstruktiv konflikt vad som är bästa affärsbesluten.
H&M Group Ventures, hur mycket jobbar du med det? Är du inblandad som CFO i de delarna?
Ja, men det är ganska mycket, och jag sitter bland annat i investeringskommittén, så att håller mig nära de frågorna, både tidigare i andra roller men särskilt nu i CFO-rollen.
Vad är roligast? Är det roligaste eller de andra delarna som ligger under ditt ansvarsområde?
Ja, men det är en jättespännande del. Både få kontakt med många superdrivna, ambitiösa entreprenörer med fantastiskt driv och hög nivå på engagemang. Och såklart hela tiden få utmana sig själv i att vrida och vända på affärsidéer och titta på möjligheter som finns där ute. Så att det är en jätterolig del. Men jag skulle nog inte ranka dem så, utan de har olika delar som är spännande. Men det är klart att möta de som hela tiden sitter och tittar framåt och skapar affärer för att förändra vår industri är ju superinspirerande.
Vad är viktigt i den rollen när man går in i de mötena med de delarna, med ventures, att så här, kollar man på dig och du säger nej, vi måste hålla i pengarna, liksom, vilken roll ska man ta?
Jag försöker väl i alla fall ta rollen att försöka hitta den strategiska passformen. Hur ska det här passa in där vi både som investerare ska vara rätt ägare i olika stor utsträckning, så att vi är den bästa ägaren, den bästa sparringpartnern till bolaget, men också hur vi kan, genom att vi är en H&M-grupp på en resa med en väldigt spännande agenda framåt, kan se den här komponenten både växa och på så sätt frodas inom vår kontext. Så att jag försöker väl titta på den strategiska passformen för investeringen och säkerställa att vi är rätt ägare och att bolaget är rätt målbolag.
När du går från ett sånt möte till sen kanske titta mer på kärnverksamheten, någonting du tar med dig, blir så här inspirerad och tar med dig det in i de andra mötena, och på vilket sätt?
Ja, men det är klart, och där försöker vi hela tiden hålla en enkelhet i beslutsfattande, korta beslutsvägar, minska byråkrati, och det är ju verkligen det som präglar den här delen av arbetet, att få en känsla för att man kan göra väldigt mycket väldigt snabbt om man kommer samman.
Tror du det är lätt att jobba med förändringen om skulle du säga?
Både ja och nej. Vi har haft perioder när det har varit lätt. Mycket är ju beroende på, tycker jag, tydlighet i vart vi ska någonstans. Vi har pratat om det tidigare där, den här långsiktiga agendan. Och nu tycker jag att vi börjar landa i den på ett väldigt bra sätt. Och då känns förändring väldigt enkelt. För den stora förändringen behöver man inte fundera på. Det är de små förändringarna som ska bidra till den stora som man ska bidra med. Och då är förändring lätt.
Hur är det viktigt att agera som en CFO i en sån förändringsresa?
Jag försöker väl både vara den som håller i den långsiktiga agendan just för att ha den här strategiska disciplinen, men också se som en möjliggörare för de små delarna att vara lyhörd, inlyssnande och sen via allt ifrån att driva initiativ eller kanske lyfta fram idéer eller tillskjuta investeringar för att liksom få de här rörelserna att röra sig framåt. Så att hålla i och med andra handen då försöka vara en del av möjliggörandet.
Och om vi pratar den här långsiktiga delen, vi brukar alltid fråga våra gäster vad man tror är den långsiktiga vägen för framtidens ekonomifunktion. Vad tror du om du tittar framåt? Hur kommer det se ut framöver?
Vi är mitt i en jättestor förändring. Jag tror, om man pratar om de här två delarna, det ena är ett governance-ben, så kommer den regulatoriska förväntan och kraven bara öka. Så att där behöver vi stärka upp, vi behöver bli mer proaktiva, vi behöver bli mer datadrivna även i de här delarna. Vi behöver få bättre visibilitet på framtida lagändringar. Världen har inte bara en gemensam syn på många frågor, utan vi måste kunna hantera som globalt bolag lagstiftning, regelverksförändringar i många delar av världen samtidigt. Så att det är en stor del som
vad är det för typer av regeländringar som du tänker på?
Ja, det är ju rapporteringskrav, det är privacy-delar, det är hållbarhetsaspekter i hur vi driver vår verksamhet, det är handelsrestriktioner med tullregler, skatteregler och så vidare. Så att det finns en rad olika områden som snabbt håller på att förändras.
Vad tänker ni att ni kommer göra för att vara mer rustade för en sån framtid?
Där jobbar vi just med i den här governance-strömmen då, där vi samlar public affairs, vi samlar corporate governance och vi samlar legal security, så försöker vi så gott vi kan omfamna alla de här förändringarna så tidigt som möjligt. Så att vi har ett väldigt starkt proaktivt arbete som gör att vi kan sålla, vi kan sortera, vi kan prioritera vad vi behöver adressera innan det hamnar som lagkrav och mer hårt kodade förväntningar. Då. Så att allt i vår värld handlar om att använda nätverket, att vi är ett globalt bolag. Vi har många duktiga kollegor runt om i världen, men att utnyttja det på ett proaktivt sätt för att rusta oss.
Spännande.
Är det några andra trender som du tänker på som kommer prägla framtiden?
Inom finansfunktionerna så jobbar vi väldigt mycket med återigen att bli framåtblickande. Hur vi blir mer prediktiva i vår analys. Hur vi kan ta bort aktiviteter som inte är direkt värdeskapande som vi lägger tid på, där tekniken kan lösa ut de frågorna med både bättre effektivitet och kvalitet. Så att där finns det otroligt mycket arbete som görs också inom finansfunktionerna kring förutsägbarhet, kring effektivitet och allt det där ska leda till ett kvalitetshöjande både i den operativa delen men också i beslutsfattandet framåt.
Hur jobbar man med det för att se till att det blir just kvalitetshöjande? För jag tänker att alla är lite i den världen nu och börjar titta på det framåt. Så hur jobbar man med det på bästa sätt?
När vi går in i de här stora förändringsarbetena så företar vi oss alltid att just ta med den aspekten i vårt förändringsarbete. Det är i min erfarenhet väldigt lätt att hamna i en endimensionell förändringsagenda. Att det kan vara för att ta ut kostnader eller snabba på en process och så vidare. Och då, med att vi är ett så stort bolag där vi är beroende av varandra, så måste vi också säkerställa att leveransen inte bara blir billig utan också den blir kvalitativ för den som ska vara mottagaren av den tjänsten eller leveransen. Så att vi försöker hålla alla de initiativen ansvariga för inte bara en dimension av förbättringen utan hela tiden se till alla aspekter, och där är ju någon form av kvalitet i tjänsten också en jätteviktig parameter att styra på.
Men om vi tänker att du kommer vara kvar på din position i säg 7-8 år till och sen kommer din efterträdare in, vad tror du att den personen kommer göra mer av och mindre av?
Men jag hoppas att vi har genom de här åren som vi har varit igenom, vi och hela världen, varit väldigt, väldigt turbulenta år, rustat oss för en mer osäker värld. Det ser väl jag lite som mitt uppdrag just nu, att försöka komma igenom all den här turbulensen och vara det välskötta bolaget. Både ur ett governance-perspektiv men också skapa den här finansiella uthålligheten. Så att det hoppas jag att min efterträdare kan ägna lite mindre tid åt. Det jag hoppas att min efterträdare kan ägna mer tid åt, det är ju att fortsätta jobba med de här affärsnära frågorna. Vi var inne på ventures tidigare, att ständigt söka och jaga affärsmöjligheter och att vi då står på en robust grund av ordning och reda.
Nu har vi pratat lite om investeringar. När jag tänker på H&M så en av de sakerna som jag tänker på är hållbarhet och att ni vill vara ledande för att forma branschen framåt och sånt där. Men det är en ganska tuff bransch som får ganska mycket kritik och sådär. När ni gör investeringar i hållbarhet, räknar ni ut en ekonomisk effekt av det? När vi gör det här, då tänker vi att vi får den här ekonomiska effekten. Eller är det mer så att vi ska göra det här för att vi har det här strategiska temat, så får vi se vad den ekonomiska effekten blir längre fram?
Vi kommer kanske därifrån, men med den takt som vi behöver förändras, både att kunderna börjar få upp ögonen för det här, men också utifrån ett lagstiftande perspektiv, så ser vi att den takt vi har haft har tagit oss till en ledarposition, och den ser vi att vi måste försvara, och därför så måste vi bli ännu mer tydliga i vad vi investerar i, att det gör den mesta skillnaden. Så att vi har de senaste åren jobbat fram en investeringsallokeringsprincip baserad på någon form av klimatresultaträkning då. Mm-hmm. Där vi värderar varje initiativ för hur mycket avkastning vi får utifrån ett CO2-minskningsperspektiv då, per investerad krona eller dollar. Så att vi har en ganska gedigen modell för att prioritera och allokera mellan den här uppsjön av olika initiativ. Och det är för mig en jätteviktig aspekt, för att säkerställa att de resurserna vi tillför till området inte bara blir tomma ord utan faktiskt gör rejäl skillnad då.
Kan det vara så ibland att ni får stå mellan att om vi gör den här investeringen så får vi den här ekonomiska effekten, men om vi istället gör den här så får vi en bättre effekt på hållbarheten, och att ni behöver välja däremellan?
Ja, men vi tvingas ju med alla som har ändliga resurser att göra val. En del som vi gjorde för 3 år sedan drygt är att vi satte upp ett vad vi kallar ett green investment team med andra då avkastningskrav. Vi kände tidigare att de alltid hamnade i samma prioritetsövning, men att vi kunde just då prioritera de här investeringsområdena utifrån lite nya sätt att se på avkastning, och just då avkastning ur ett för närvarande klimatperspektiv då. Och det gör att den grupperingen kan verka lite friare, trots att vi har tydlig ekonomisk styrning och avkastningskrav på dem, så hamnar vi inte alltid i samma prioriteringsövning då, vilket gör att vi, tycker jag, har kommit väldigt långt på området på kort tid då. Men en nyckel var att just separera de här investeringsströmmarna.
Är det någonting som du tror branschen kommer ta efter, eller finns det andra sådana där smarta modeller för att just hantera den här investeringen i hållbarhet men ändå kompensera för det lönsamhetskravet som finns på bolaget?
Ja, och sen så måste man ju sätta allting i rimliga proportioner. Men jag hoppas att det kan inspirera, och vi gör mycket inom området. Vi försöker så gott vi kan skapa samarbeten med finansiella aktörer för att möjliggöra för många av våra partners runt om i världen. För vi är ju beroende av deras omställning. Vi måste på något sätt kunna katalysera den då. Så att mycket av vårt arbete kanske inte handlar om att just vi tillskjuter investeringar, utan snarare med relationer, kompetens och framförallt då den finansiella muskel som vi har, kunna hjälpa många av de här lite mindre partners runt om i världen att göra sina investeringsbeslut lite enklare.
H&M har ju under en längre tid fokus på tillväxt. Det är topline-orienterat, och det är ni säkert fortfarande, men fokus har glidit lite mer mot lönsamheten. Utifrån ett CFO-perspektiv, hur har det påverkat styrningen av bolaget?
Men vi har ju alltid varit fokuserade på värdeskapande, och i perioder när lönsamheten har varit god så har tillväxten varit den största motorn för värdeskapande, och nu under några tuffa år så har lönsamheten kommit ner till nivåer som inte är tillräckliga för att vi uthålligt ska kunna bygga det H&M långsiktigt som vi vill göra, och därför har vi skiftat fokus mot en mer lönsamhetsprioriterad styrningsagenda, och det är självklart att det påverkar mitt jobb, det påverkar hur vi fattar beslut och hur jag och våra kollegor till dagligdags driver verksamheten.
Hur gör man det rent konkret? Är det nya nyckeltal eller är det nya kommunikationsmeddelanden som trycks ut?
Det händer ju inte av sig självt, utan det är nog en del av allt det där, att kunna påvisa vad är nyckelfaktorer för att vi ska kunna bygga det starka H&M långsiktigt som vi alla är här för att göra. Och då har det fallit sig ganska naturligt att vi börjar prata just om marginaler, den lönsamhetsresa och de möjligheterna vi har att ge kunden så mycket värde som möjligt, men att på vägen dit hitta nya sätt att leverera det värdet. Och det leder då indirekt till att vi letar möjligheter att effektivisera, att göra saker enklare, korta beslutsvägar och andra positiva delar av att också jobba med lönsamhetsfrågan. Så att det har kommit ganska naturligt under de här åren, men också såklart krävt ett lite annat fokus och en lite annan dialog kring vad vi prioriterar.
Jag kan tänka mig att det är många som har gjort hela sin karriär på H&M och varit där länge och varit med att nu är det nya butiker och det öppnas och det är nya geografier och sånt där. Och sen så ändras det lite fokus och nu ska vi ha koll på kostnader och lönsamhet. Finns det någonting i kulturen här att man behöver jobba med kulturen för att få med sig personer som kanske är mer fostrade i en annan tid av H&M när det blir lite nya tider nu?
Men det som är så fantastiskt med H&M är att alla gillar att göra bra affärer. Och att göra bra affärer är ju någonting som i slutändan ska gynna kunden. Och för att kunna ge kunden så mycket värde som möjligt så måste vi hitta sätt att leverera de kunderbjudarna på ett effektivt sätt. Så att jag tycker egentligen inte att det är någon större skillnad, utan det är tillbaks till det som H&M alltid har stått för. Entreprenörskapet och ständigt jaga nya sätt att leverera kundvärde och så effektivt som möjligt. Så att det ligger nu i vår DNA. Inget motstånd utan snarare bara fullt fart framåt.
Vi börjar rulla lite mot slutet här, men vi har aldrig frågat vad var det som fick dig att komma in på själva finansdelen?
Jag har alltid varit intresserad av ekonomi, att man är en del av omvärlden, man är del av samhället i stort. Men det kanske som fick mig riktigt att sätta mig på den här banan, det var väl någon gång, kanske redan under gymnasietiden. Jag var anställd som jordgubbsförsäljare utanför Arlanda och insåg väl då utmaningar här med köp och sälj. Att hur maximerar jag försäljningen på midsommar utan att ha för mycket lager midsommardagen? Så att det skapade väl det här intresset för handeln. Men jag insåg också att jag var inte så bra på att sälja. Jag sålde otroligt få lite jordgubbar, men sen när jag redovisade pengarna så visade sig att jag hade väldigt god ordning på hur mycket jag, eller lite jag hade sålt då, så att jag fick ändå en ökad premie per liter för mina goda redovisningsegenskaper. Så att,
och det är ju viktigt som
finansdelen av det. Det var väl mitt skrå.
Vi var inne lite på olika varumärken som H&M har. Som en avslutande fråga, vad skulle du säga är det mest intressanta varumärket nu att hålla koll på?
H&M.
Ja, det är så. Det är spännande.
Tusen tack för att du kom hit och för att du ville ha en liten pratstund med oss.
Verkligen kul, tack.
Stort tack själva. Tack så mycket.
För då släpps fler poddavsnitt
av Toppskiktet.